ni som sitter här i biblioteket, välkommen till Kulturhuset. Ikväll har vi litteraturprogram här på scenen, vill jag säga. Författaren Augustin Erba och Nina Frid kommer att diskutera böcker på äventyrstema. Det är lite grann i anslutning till en seriefestival som börjar här på fredag som håller på över helgen. Så att ni får många goda lästips förhoppningsvis och inspiration. Kom gärna närmare om ni vill lyssna en stund. Det vore trevligt att ha folk här framme. Och varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Jag heter alltså Nina Frid och jag är från bokcirklar.se som är en mötesplats för läsare på internet där man då tillsammans med andra läsare diskuterar böcker, ungefär som vi kommer göra ikväll. Diskutera böcker på ett speciellt tema och kvällens tema då är äventyrsromaner och hjältar. Och jag ska säga redan på en gång att alla böcker som vi nämner idag kommer finnas på en lista på bokcirklar.se. Så när man går härifrån så kan man ta med sig ett sånt bokmärke som ligger här i slutet så här. Slutet på boken är bara början och där står också adressen då där man hittar alla de här böckerna som vi kommer att prata om. Och dessutom så blir man hänvisad till Augustins sida där den här kommer ligga ute som en ljudfil. Så att om man tycker att just det här vill man lyssna på igen så kan man gå dit också och få höra på det här samtalet en gång till. Augustin, vill du presentera dig på något sätt innan vi börjar?
Jag heter Augustin Erba och jag är författare på Adelbogers förlag. Jag kom ut med min första roman för snart ett år sedan, Ensamhetens Bråd heter den. Jag kommer ut med en ny bok i höst som heter Så blir du en bättre journalist och gladare. Och som är något ovanligt som en självhjälpsbok för människor som skriver med sina journalister. Och en del av det vi kommer att prata om här idag handlar just om inte bara hur vi kan förfölja med andra på hjältedåd utan också hur vi själva kan bli hjältar i vår vardag genom att utmana oss och pröva nya saker.
Det var faktiskt så när vi bestämde det temat äventyrsromaner så hade jag lite så här känslan inför då att men skrivs det ens några äventyrsromaner idag? Skrivs det berättelser om hjältar så som vi gjorde förr? Så jag kommer att tänka på en sån här låt av Ulf Lundell, han är både författare då och musiker. Som är någon sån här textrad som är så här, vem slåss för Gud idag? Vem slåss för kvinnan? För de svaga? Allt det där det låter som en gammal riddarsaga. Och jag kommer tänka på de raderna för jag tycker att men, det kanske är så att den där hjälten är liksom en gammal riddarsaga. Den är gammal och förlegad och det är egentligen ingen som efterfrågar den här romantiska hjälten som slåss för något högre ideal idag. Sen fick jag tänka om
lite grann,
men det var så liksom
mina
första
tankar
gick. Hur
associerar
du med
det? Jag tycker att hjältar och äventyr har ju bytt utseende genom åren. Vi har ju en ny typ av hjältar tycker jag i litteraturen. Då ska jag vara lite manligt banal här och börja med idrottshjälten. Den här boken av Lance Armstrong som heter It's Not About the Bike, alltså det handlar ju inte om, det är inte bara om cykeln. Och Lance Armstrong har ju vunnit Tour de France 5 gånger och beskrivningen här, det här är hans självbiografi. Och när han berättar här hur han då börjar cykla och blir allt bättre och bättre på att cykla och så småningom vinner Tour de France, sen får han en väldigt svår cancer och genomgår kemoterapi och blir ju precis som människor som råkar ut för sånt helt ett skelett kvar och till slut så bestämmer han sig för att han ska fortsätta att cykla för det han vill göra och sen så bygger han upp sin kropp igen från noll och så fortsätter han att vinna Tour de France. Och det här tycker jag är ett magnifikt äventyr och han är på oss en hjälte. Och anledningen tycker jag till att han blir en hjälte för mig det är för att han säger att trots att han var i Tour de France, jag är bra på cykla, säger han. Jag är inte alls bra på cykla, men jag har massor av cyklister som är mycket bättre på cykla än jag. Men jag är väldigt bra på att ha ont. Och det är det man behöver ha för att det är det man behöver kunna för att vinna Tour de France. Man måste kunna sitta på sin cykel och ha ont och ha ont och ha ont och ha ont och ha ont. Och till slut kommer man i mål. Och den liksom förmågan att kunna stå ut och att bara bita ihop på något sätt tycker jag är någonting som på något sätt definierar en sorts hjälte som jag kan känna mig väldigt attraherad av. Det här att det finns en... det här att bara fortsätta fast fastän det tog emot. Jag tycker också att det är fint att en person som har gått i Tour de France 5 gånger säger att han inte ser upp att cykla egentligen. Så det kunde göras varmt. Lance Armstrong självbiografi.
Så idrottshjältar, det är liksom en typ av hjältar som funkar idag?
Jag började lite banalt, tror jag inte det.
Jag tycker det är för två typer av hjältar. Det är sån här idrottshjälten, att man vill identifiera sig med någon som verkligen har satsat jättehårt på någonting och som faktiskt ger resultat. Att man känner att man har tränat så länge och så får man se liksom på något sätt det fulländade liksom, på något vis, när de verkligen lyckas. Att det är en typ av hjälte som man gärna liksom vill identifiera sig med, som man önskar att man själv kanske var då eller så. Men det som det också handlar om, det är en typ av hjälte som jag har funderat på, som handlar om den här sjukdomshjälten. Och det finns, alltså jag lyckades till och med hitta faktiskt en genrebeteckning på det. Det heter PATVIT, patientlitteratur. Och det är den nya äventyrsromanen idag. Det handlar om människor som skriver om att de har varit gått igenom svåra sjukdomar. Hur de kommer ut på andra sidan. Alltså att de
blir ganska. Ja, precis som
det är typiskt PATVIT. Och det behöver inte vara så att man från början då var jätteduktig eller bäst, världsbäst på någonting. Utan det kan vara helt vanliga människor som skriver sådana sanna berättelser som handlar om deras kamp mot cancern eller deras, hur de har kämpat mot det ena och det andra. Och det behöver inte ens egentligen bara handla om fysiska sjukdomar. Det kan vara en psykisk sjukdom också, att jag blev fruktansvärt utsatt som barn eller traumatiserad. Och sen när man går igenom den här liksom överlevnadskampen och sen när man kommer ut och det som är beviset på något sätt då på att man har blivit hjälte, det är ju faktiskt att man har skrivit den här boken. Alltså själva boken är på något sätt i sig beviset på att den här människan har blivit en hjälte, trotsat svår uppväxt, trotsat cancer eller trotsat vad det nu än har
varit. Ja,
och sen så är den här boken liksom hjältebeviset.
Ja, men det såg jag. Magica King som kom med sin debutroman förra året, Supernova. Jag såg att det stod några exemplar i hyllan där som inte var utmanande. Hon skrev ju om hur det var när hon blev utbränd och hur hon sen kom tillbaka på något sätt och liksom överlevde den här utbrändhetssituationen. Så det måste ju, ja men det blir ju falla in i det i så fall.
Och det är lite intressant här tycker jag också, hur hjälten var förändrat. För min första tanke på hjälten var just den här mannen, alltså den här som Ulf Lundell saknade då. Den här mannen som kämpar för något högre ideal, alltså som är gudskämp i världen eller som tror på kärleken och sådär. Medan den nya typen av hjälte handlar ju mer om då på något sätt att övervinna yttre svårigheter för att man själv som person är på något sätt så viktig. Att man är hjälte bara om man kommer över de här svårigheterna. Och vad är det för typ av hjälte då egentligen? Det är liksom det handlar mer om individuell i så fall. Det handlar inte om att förändra världen eller att göra världen bättre eller att slåss för någonting högre. Det handlar i princip om att man hjälte för att man överlever. Eller, och kanske inspiration för andra då, om att överleva. Det kanske är lite grann självhjälpstema också, eller?
Ja, alltså jag tror att självhjälpsböcker har ju lite dåligt rykte i Sverige. Och Barbara Ehrenreich har ju precis skrivit en bok som handlar om hur trött hon är på att hon fick ju bröstcancer. Och sen så alla människor hon träffade runt omkring sig sa att det är viktigt att tänka positivt nu, du behöver få bröstcancer. Och det är viktigt att man håller andan uppe och man får inte tappa modet och man ska kämpa och kämpa och kämpa och kämpa. Man måste ha hjälp, precis. Det roliga med det här är ju, eller det roliga, det hemskt tragiska med det här är ju att hon då som är en seriös journalist och en duktig person och tar hjälp på saker och ting, hon undersöker hur är det med det här med bröstcancer och positivt tänkande. Det visar sig att det är ju redan nys och naturligtvis spelar det ingen roll i princip om man har positivt tänkande eller inte. För om man har cancer så är det ju katastrof. Och för väldigt många människor så är det faktiskt slut. Det spelar ingen roll och det är inte så att de som dör inte kämpade tillräckligt. Och hon beskriver då den här upprördheten när hon inser att här man tänker på de här människorna som har drabbats av den här sjukdomen dubbel skuld. Inte nog med att de har fått cancer och så behöver undra om det var för att de rökte eller för att de gjorde något dumt i ungdomen. Dessutom ska de må dåligt för att de inte lyckas vara lyckliga och ha en positiv inställning när de har fått cancer. Det är ju gräsligt. Så de har ju skrivit ett bok som är väldigt aggressiv mot den här sådant positivt självhjälpstänkande som kommer i dagarna, tror jag. Så jag skulle då ändå vilja träda lite grann till självhjälpsbokens försvar där och säga att en bra självhjälpsbok innehåller ju kloka erfarenheter ifrån någon som har gjort någonting förut, någon som har gjort det som jag kanske inte har gjort, och som kan ge en stegvis instruktion till hur jag ska kunna göra det som den här personen har gjort, och om jag följer instruktionerna så kommer det att vara ett resultat som går att förutsäga. Och det här låter ju jätteabstrakt, men ska jag ta det till nu? Du har inte hunnit ta det, men jag tar det till. Och därför, exempel på min favorit självhjälpsbok, det är faktiskt den här vegetariska kokboken. Därför att det här är nämligen också en självhjälpsbok, för jag är inte kock. Men om jag följer den här instruktionen på hur man ska laga, ja, titta här, Ninas kiddyburgare står det här. Inte Nina tror jag, men Ninas kiddyburgare. Om jag följer den instruktionen, om jag följer de här stegen, då kommer jag att få ett resultat som går att förutse. Beroende på hur många gånger jag har gjort det här så kommer ju resultatet bli allt bättre och det är duktigare kockare. Men det är ändå så att tar jag de här sakerna och gör det i den här ordningen så kommer jag, eftersom jag följer instruktionerna av någon som har gjort det förut och gjort det många gånger fler än jag har gjort det, så kommer det att bli något bra. Och därför ska jag lite grann vilja, så tycker jag att självhjälpsböcker på det sättet kan vara vårt personliga äventyr. Att man väljer någonting som man själv tyckte verkar intressant. Inte att jag lär dig spela gitarr, eller lär dig spela flöjt, eller lär dig klättra i berg, eller lär dig kanota, eller lär dig vad det är för någonting. Eller det kan handla om alltså svårigheter som man har. Lär dig umgås med folk, om du har social fobi, eller vad det är för någonting. Och sen så har man sitt personliga äventyr när man pröva gränserna för vad kan jag och vad kan jag inte. Och det kan jag gilla. Och då kan man ju bli sin egen hjälte på något sätt.
Men det är lite det med sport egentligen.
Jo.
Att man snör in på en sak. Alltså okej, om jag bara bestämmer för att jag ska hoppa så här upp till höjd hopp. Okej, måste jag bortse på väldigt mycket. Alltså jag kanske måste välja bort viktiga relationer rent av. Och jag måste välja bort andra intressen. För då är det här som jag ska göra. Och lite grann så kan jag känna mig med självhjälpsböckerna. Det kanske är så att det är en manual, men den fungerar bara på bekostnad av
jag har lite med det där. Jag tycker att du beskriver där, det är ju det som, jag vet inte hur många som tog Babels intervju här i dag, Stig Larsson som proklamerade sig. Det manliga geniet, precis. För det manliga geniet, det måste liksom välja bort sina värderingar. Men en hjälte kan behålla sina värderingar. Alltså ett manligt geni säger såhär, men jag gör så stor konst. Så jag kan tyvärr inte vara en bra pappa, jag kan tyvärr inte vara en trogen make, utan min konst kräver att jag dricker massa sprit, ligger med alla kvinnor jag kan se, och då kommer den här stora konsten dyka upp så. Medan en hjälte kompromissar inte med sina värderingar, utan hjälten genomför ju trots en liksom vardag, men ändå och gör det här svåra, men utan att liksom säga jag tittar på hos barn eller försumma sin hustru eller vad det är för det. Plus att också att geniet har ju också, tycker jag, en manlig klang. Medan en hjälte tycker jag faktiskt... Jag tycker att det är inte lika... Alltså, jag tycker att det är tråkigt att det bara är män som både kallar sig själva genier och blir utpekade som genier. Medan däremot kvinnor inte blir det. Men hjältar tycker faktiskt att det finns en skillnad. Jag tycker att det finns faktiskt att hjältedelen är inte fullt lika mansdominerad.
Det är intressant, för min tanke var nästan precis tvärtom, att när jag började fundera över vilka hjältar som fanns, sådana klassiska hjältar, då såg jag en man framför mig, jag såg den här riddaren som slogs för Gud och kvinnan och de svaga. Och sen så kunde jag se de här isländska sagorna, de här manliga hjältarna som egentligen, för det var nästan identiskt liksom, att bli man med att bli hjälte. Att man måste lämna det hemma och så reste man ut och upptäckte världen och samtidigt mognade till man. Och sen när man kom tillbaks så fanns den här kvinnan och väntade och kärleken och väntade, och då kunde man bosätta sig på gården och bli bonde och allt var frid och fröjd. Och då hade man liksom fått den här hjältestatusen. Och medan däremot jag började leta efter sådana skönlitteratur alltså som handlar om kvinnor, så var det väldigt, väldigt svårt att hitta en kvinnlighet. Och det jag hamnade i, det var ju det som hittade sådana här som bygger på samma historier. Alltså till exempel hitta den här Jacques Verup som har skrivit av Den ofullbordade himlen, som handlar om Elsa Andersson som var pilot, vilket då var ju fantastiskt ovanligt. Och en av de första kvinnliga piloterna, men var det? Det var ju var 1920-talet, jag kommer ihåg fel. Alltså, det har gjorts film av den också. Ja, 1920-talet. Det har gjorts film med Amanda Orm som jag sett i huvudrollen som pilot.
Just
det. Ja, och den bygger på den här romanen då. Men hon är funnits på riktigt. Och det finns ganska många sådana andra böcker då, som skiljer liksom, kvinnliga äventyrares liv som har funnits på riktigt.
Sara Stridsbergs Happy Sally till exempel. Hon ser hon
ja, över... Ja, det är typiskt så. Och den här, de finns den röda grevinnan och jag vet inte vad det heter, Ingmar Bergman som inte har det. Så alltså, det finns ju kvinnor för uppenbarligen som har varit äventyrare och som man gärna vill berätta om. Men det är väldigt svårt att hitta fiktion där en kvinna är hjälte. Och visst hade jag väldigt svårt att hitta det. Utan jag började liksom fundera på att nej, men det kanske inte skrivs någon sån. Utan män reser runt i världen och de upptäcker världen och upptäcker nya kontinenter. Och de upptäcker exotiska folk och andra värderingar och sådär. Men kvinnor, äventyrsromaner och kvinnor, de upptäcker inte världen. Utan de på något sätt upptäcker sin sexualitet. De här äventyrsromaner som heter om kvinnor, det är typiska erotiska romaner. Det är Fanny Hill och det är Erika Jongs Fanny. Och det, är, ja, det finns väldigt, väldigt många som handlar om äventyrare. Birgitta Stenberg till exempel är typ en sån kvinnlig äventyrare. Men där är det så äventyret så intimt kopplat till sexualiteten. Att det är frågan, är det äventyrsromaner eller är det erotiska romaner? Och hur kommer det sig att män upptäcker världen och kvinnor upptäcker
sin kropp?
Ja, det är liksom, jag vet inte, jag kan inte säga att jag känner samma sak där, att kvinnor är hjälpte den vanliga liksom.
Nej, jag har inte tänkt, jag tror att jag, det är otroligt bra tanke, alltså, så skulle det verkligen kunna vara. Det, vad handlar det om Fanny?
Alltså Fanny, jag älskar Fanny, måste jag verkligen säga. Det här, och det kan ju också vara en sån sak att män har tillträde till väldigt många miljöer som kvinnor inte har tillträde till och framförallt inte har haft tillträde till. Så ett sätt att skapa en kvinnlig äventyrare som reser runt i Europa, upptäcker olika miljöer, rör sig mellan olika samhällsklasser, träffar väldigt många olika värderingar och folkslag, det är helt enkelt att göra henne prostituerad. För vem annars kan träffa så många olika män med makt och inflytande, olika positioner, om inte en prostituerad kvinna? Så det kan ju helt enkelt vara sådana skäl också. Fanny är en prostituerad kvinna som träffar just väldigt många olika män och reser runt. Och det blir samtidigt liksom en samhällssatir. Det är så här som Candide, fast i då i en kvinnlig person. Och hon förstås då som alla kvinnor som tar plats. Det står så här, ingen kvinna med personlighet kan nå Fannys ålder, vilken det nu är, utan att bli utsatt för lika mycket irrationellt löje från vissa håll som lågprisande från andra. Det låter som ett geni lite grann, tycker jag. Löje och lågprisande. Och sen så finns det då ett jättelångt stycke med allt man blivit kallad. De har blivit kallad gatslicka och flam, bordellmamsell och skan, diva, dopping och drottning, feta, fitta och fnass, givig, glada, godbit, glädjeflicka, hoppa, hora, hålla, hål och uppförsblåsa, högtsträvande, illmarig, kalaspingla, knullhöna, kossa, kukfälla, kuksugare, kurtisan, kåtbloda, lammsteg, lastbar, vidrig, listig, lockhöna och så vidare och så vidare.
Inte helt innan.
Inte helt innan, fanns inte med där i den här långa uppräkningen. Men fantastisk historia av Erika Jong. Och det är ju, alltså det är erotik, men det är som sagt också en historisk roman och en bra samhällssatir.
Men Erika Jong, men om vi nu letar efter de här kvinnliga hjältarna, då måste man ju tänka på Erika Jongs Rädd att flyga. Hennes inte, det är väl en hjältinna ändå, huvudpersonen är rädd att flyga.
Ja, alltså,
eller är hon en förebild, eller vad är hon för någonting?
Hon är väl lite
hon. Hur var det? Hon träffar en man på konferens, heter så. Och sen så följer hon han.
Hon träffar, Good Love efter
honom. Ja, just det. Och han är gift.
Ja, Adrian Good Love.
Just det, och han är gift här från mig. Och sen så följer hon med honom tvärs över hela Europa. Och de är så här galna och allt, inget spelar roll. Och ta dagen som det kommer. Och sen visar det sig att han kan verkligen ha varit på någon slags schema. Och den 18 september, då ska han tillbaka till dem och fru och barn och så. Och hon har trott att de hade liksom gett för dagen, men i själva verket så har det bara varit en parentes med honom.
Men det som har hänt är att hon har upptäckt sin sexualitet.
Men hon kände till den innan.
Hon var väldigt rädd för det.
Jag tycker att jag är inte helt över till din tes kring, ja, du får komma med något mer exempel.
Mer exempel på Lärda Fluga, eller?
Nej, men mer exempel på kvinna hjältar.
Ja, nu ska vi se här. Det var som sagt lite svårt att hitta. Men här hittade jag en som då förstås gick mot strömmen. Vad skulle hon annars göra? Maja Lundgren, Mycket och tid där. Den här omtvistade boken. Som då hon då jämför kulturlivet i Sverige med maffian i Neapel. Myggorna då i Sverige är tigrarna i Neapel, fast att väldigt många myggbett kan oftast göra lika ont som ett tigerbett. Och här har vi ju kvinnliga äventyrare som reser på egna villkor och som tar plats och som faktiskt alltså rör sig i maffiakretsar i Neapel och upptäcker en ny värld och skriver ner den här nya världen. Så vi sitter hela tiden och för anteckningar om allting som hon betraktar, allting som hon ser, allting som händer utanför och händer runt om henne. Men, förutom då man kan säga att hon fick sitt straff om man tänker på bokens mottagare, så får hon ju faktiskt också sitt straff i boken genom att de här maffian till sist får nog av hennes snokande i deras värld, så att hon blir utsatt för en våldtäkt. Och den har ju pratats väldigt lite om faktiskt. Alltså hur hennes äventyr slutar. Det är inte alldeles, det har varit väldigt många andra diskussioner. Men ingenting kring det egentligen. Att vilket pris betalar hon för att hon faktiskt ger sig ut på det här äventyret. Både då i Sverige kan man ju säga, men framförallt i Neapel. Så här är väl en kvinnlig äventyrare som vågar liksom vara förförare och upptäckare och erövrare. Men kanske inte helt okomplicerat.
Återigen sätter man sig, alltså man skulle kunna hävda i enligt min tes då att man sätter sin kropp på spel, och för många så är det upptäckten av kroppen som är delen, men för henne så blir det också förlusten av kroppen på något sätt som blir delen. Mm. Jag har ju då en valt, men vänta nu, vem kan man
ha?
Hej Dolly, Amanda Svensson debuterade 2008. Och hon är ju en sån här överbegåvad tonåring, född 87, ja, då var hon väl 20 och sådär när hon kom ut. Och den här boken är ju fantastiskt bra för att vara en debut. Den är, tycker jag, rolig, och det är jag vet inte, de flesta av er kanske känner någon tonåring som hela tiden tänker för mycket. Och den här, det här är liksom, vi får liksom flytta in i den här tonåringens huvud, och hon är smart och hon är rolig och hon tar för sig, och hon är inte som jag kan tycka att många unga kvinnor i litteraturen på något sätt, hon är liksom inte någon som, det är hon som betraktar, det är, hon blir inte betraktad utan det är hon som betraktar, och det är hon som väger sina banala pojkvänner på våg och befinner dem för lätta och förutsägbara och sådär. Så att, den skulle jag verkligen uppnå. Den är dessutom väldigt alltså tekniskt välskriven. Det är liksom väldigt trevligt att läsa hennes språk och hennes sätt och hur hon driver fram det här. Så att, hon är ju faktiskt en förebild. Och det handlar, jag uppfattar inte att det handlar om att hon upptäckte sin kropp, utan att hon faktiskt snarare upptäckte sig själv mer eller upptäckte omvärlden. Så det rekommenderas varmt. Amanda Svensson, Hej Dolly.
Fortsätter
du
ha fler?
Ja, den har jag egentligen tyvärr som faller in helt i den här tragiska kategorin män som ger sig ut på oväntade äventyr. Och jag vet inte om man då kan säga det, men han tillhör ju en minoritet. Jag tror att han var gay, han, Bruce Chatwin, som skrev den här boken. Drömspårheten, och det är en beskrivning av hur han då som följer med aboriginerna i Australien och följer dem i deras utforskande av det som kallas för drömspår. Tydligen var det så, om jag nu minns rätt, att aboriginerna hade inga kartor. Däremot så hade de berättelser som de berättade för sig själva och för varandra medan de promenerade. Och i de här berättelserna så dyker saker till upp. Så berättelserna berättade för sitt barn kan vara så här, ja, och sen så gick hjälten fram till det stora berget, och sen när han kom fram till stora berget och väntade på den till vänster med den stora stenen, och sen så där ligger ett dött träd, och där ska man gå runt, och sen så och så vidare. Och de här berättelserna, de har en motsvarighet i verkligheten. så att man, liksom, man går igenom sin berättelse. Och det är ett sätt för dem att hitta. Så att små barnen får liksom höra de här berättelserna. Och sen om de går vilse eller sen när de ska göra sina mandomsiten eller vad det är, så följer de den här berättelsen. Och det finns och Bruce Chapman då, han beskriver hur han följer med de här aboriginerna och får lära sig hur de här sagohistorierna. Det är en väldigt, väldigt roligt parti i den här boken när han träffar en hövding, tror jag det. Och han brukar alltid be de här aboriginerna att berätta om sina drömspår, alltså berätta hur ser den vägen ut på någonting svårt att vara. Så får han höra den här historien om stenen, berget och trädet och dödskallen från Chengil och det för någonting. Men här så får han en historia som är helt absurd. Det är någon konstig, loop och det är någon ring. Och det är alltså beskrivningen för hur... Så han blir helt konfunderad. Men vad är det här? Det är helt unikt. Och den här personen har gått genom ett antal olika ringar. Men bara hittat dem och det sättet. Ja, så det är så att den där hövdingen då, han hade ju fått följa med till England på ett flygplan och fängt med någon journalist för att bli intervjuad i en tv-studio. Så att då hade han ju memorerat hela den här vägen från, liksom, jag gick genom flygplatsen där, han stod på kul, så var det där, och en tv-studio, där stod det så. Så det har han liksom memorerat precis som det var liksom en stig i Australien, fast med sina verktyg. Det är väldigt roligt om det här går upp för Bruce Chapman. Sen skrevs det ju en tid när man hade väl kanske en lite mer kolonialistisk syn på omvärlden. Och det står ju här, om man läser på baksidan, står det så här: fantastiskt rikt och genreöverskridande verk, spännande som detektivroman, fylld av reseskildringar och alla exotiska miljöer och människor. Det blir väldigt mycket det här, man är utanför och tittar in i verkligheten. Och ett måste för alla Australien-intresserade, står det här. Jag tycker inte att det måste för Australien-intresserade. Däremot ska det ett måste för den som vill följa med på ett sånt här äventyr. Och bara få känna att han är en otroligt bra stilist här, Chatwin. Så man känner verkligen hur man är ryggbiten och hur man ligger i australiska tältet och känner hur otroligt varmt och hur ska man ta sig framåt här. Han dog väldigt ung dessutom, så att han är ju även... Det här är också intressant, för att ibland kan det ju vara så att berättaren i en bok är en hjälte, men det kan också vara så att författaren är en hjälte. Och särskilt författare som dör unga har ju förmåga att bli hjälta. Så Bruce Chapman, han dog ju då alldeles för ung och har ju då blivit en slags hjälte för många skribenter som drömspår heter det.
Jag funderar på det så här symboliskt också, som har betydelse för oss. Så om inte vi berättelser liksom när det ser ut i går, så kan man ändå säga att väldigt, väldigt stor del av vår litteratur visar ändå att vi berättar där vi har varit. Alltså att berättelsen är liksom ett sätt att skapa trygghet, att vägen har ett mål liksom, med den här resan som man gör. Att det finns olika platser liksom, som man ska ta sig igenom. Att nu besöker vi de här berget eller nu besöker vi den här skogen eller så. Att rent symboliskt kan få liksom en slags, om man har känsla av att allting som man har varit med om i livet och allting som man har gjort, att det fanns en mening med att jag var tvungen att gå genom den här mörka skogen. För hade jag inte gjort det, så hade jag inte kommit fram till den här öppna ängen med alla vackra sommarblommor.
Men så är ju alla självhjälpsböcker. De börjar ju nästan alltid med... jag är ju väldigt förtjust i självhjälpsböcker och har läst alldeles för många egentligen. Jag tycker att det är roliga. Och då börjar ju ofta med att de beskriver någonting. Så om du gör så här så kommer du att nå fram till vad det är. Om det då är paradiset eller om det då är kärleken eller om det är den perfekta grönkrytan.
Men det måste jag nästan ta fram en bok som liksom lite grann bryter mot förväntningarna. För man föreställer sig att man har förväntningar på hur det ska vara. Att det ska komma en ljus sommaren efter den mörka skogen. Alltså att man föreställer sig att man går igenom de här svårigheterna för att man ska bli stärkt. Det är väl lite grann det man själv spurterna säger också. Att okej, just nu så går det förfärligt. Och du har social fobi och du har ätstörningar, misslyckade relationer, har ingen kontakt med dina barn och vad det är. Men det finns en mening med det, för att bara vi gör det här så visar det sig att det här egentligen var bra för dig, eller det här egentligen gav dig verktyg till det här, alltså någon slags framtidstro och så. Och det här är en bok som berörde mig väldigt starkt. Det heter Salm vid resans slut av en norsk författare som heter Erik Fosnes Hansen. Och den boken gjorde ont att läsa, och det var helt enkelt för att den här huvudpersonen då, som är en väldigt ung man, en musiker, han Han är på en sån här internatskola, musikskola, där han blir väldigt illa ansatt och han råkar ut, alltså han är mobbad helt enkelt och han får ett fruktansvärt sånt självhat och självförakt. Och samtidigt är han väldigt, väldigt förälskad i en grannflicka som lite grann leker med honom, måste man väl säga. Så att han blir på något sätt att han känner att han får något slags hopp om att det ska bli de två. Och sen när det nästan ser ut att bli bra så lämnar hon honom väldigt drastiskt och väldigt, väldigt grymt. Så det liksom, på något sätt så finns det ingenting längre i hans liv förutom då att han kan spela instrument. Och man kan så vilket instrument han spelade, för det känns som att det inte gör så viktigt. Men jag minns att han är i alla fall väldigt duktig förstås då. Så det han gör är att han tänker så här, men då reser jag ut i världen. För det är väl det man gör om man är en olycklig pojke som har blivit lämnad av sin älskare och behöver hitta en ny början. Då drar man ut i världen och blir hjälte. Så att han tar jobb på Titanic, en nybyggd båt. Jättetjusig, jättefin. Och de har en ny orkester och han provspelar och han blir antagen. Och på något sätt så känner man då att nu liksom, nu kommer det vända.
Jag kommer dit.
Han har blivit antagen, han har spelat bäst, han är duktigast. De berömmer honom, de ger honom jobb. Han packar sin väska. Han lämnar henne när han föreställer sig att han kommer komma hem som en ny person. För det gör man ju när man har varit på resa över hela världen och blivit en hjälte. Och det är då som hon sitter och väntar naturligtvis och förstår vad hon gick miste om. Och det är då hon tar honom tillbaka. Och det är då som alla som mobbar honom ångrar sig. Men Titanic sjunker. Och det är nästan, alltså det är nästan, det är outhärdligt. Så får det inte sluta, så ska det inte sluta.
Men slutar det så alltså?
Ja visst, han dör. När det är så värst. Han får aldrig hemma, så han blir aldrig hjälte. Han får aldrig tillbaka sin stora kärlek. Han kommer aldrig hem som en man och får gifta sig och alla ångrar sig. Nej, han sjunker till botten, dör. Titanic. Vad säger man om en sån?
Men just nu känner jag att jag inte vill läsa så mycket.
Men
det måste ju ge någonting annat då. Vad är det då? Vad är det som gör
att... Men det är ju det här som är det som gör något så fantastiskt bra. Att den lyckas bygga upp alla de här förväntningarna. Alla de här som man vill. Man vill att livet ska se ut som litteraturen. Men det är därför du läser självhjälpsböcker, för du vill verkligen att det här ska ha någon mening med de här svårigheterna och det här som är jobbigt och med det här som du har låtit bli att göra eller med det negativa och sådär. Det är klart att man vill att det ska ha ett lyckligt slut. Det är klart att det måste finnas en balansvåg som säger att du har haft för jäkligt i 7 år så ska du få 7 lyckliga år. Och så visar den här boken att, nej, bluff, du lurar. Du kan lika gärna sjunka till botten när det är som värst och du har aldrig fått hemmas och aldrig fått den stora kärleken. Och det är det som gör att den är så bra, för det är det som gör så ont. Och det är som att man på något sätt vaknar upp och tänker att nej, just det. Det finns ju faktiskt inga rättvisa. Så det är någon hjälte som aldrig blir hjälte. Någon som borde ha blivit det, kanske. Ja.
Det där är ju, alltså jag tycker att alltså, hjältens väg är ju väldigt förutsägbar i väldigt mycket av det vi får. Så det måste ju absolut läsa just det. Jag känner att just det här att man får en alternativ förklaring. Jag vet inte, de kanske läste Joseph Campbells bok som heter Hero with a Thousand Faces, som ger en analys av olika sagor och myter, och utifrån de här myterna så bygger han en konstruktion att hjälten måste göra det och sen ska göra det och sen inte för allt det som du beskriver. Och det var ju också det är ju lite grann en dramaturgi som många författare har tagit upp och härmar då, man tar liksom folksagans lik och härmar. George Lucas gjorde det med Star Wars. Han hade sitt kategori så här, den unge hjälten som ska bli man och den frånvarande fadern och sen den vise mannen som ska hjälpa till och sådär på vägen och motgångarna ska övervinnas och sådär. Så att det är ju väldigt fascinerande när man läser böcker som bryter mot de reglerna och skapar hjältar som man kanske inte kan förvänta sig. Jag tycker till exempel James Ellroys hjälte, nu har jag ingen som med mig här, men James Ellroys hjälte till exempel som är aggressiva och hårda och onda, men som man ändå hejar på. Det tycker jag är intressant att hjälpa just att de på något sätt bryter mot de förväntade hjältescenariot och de når heller egentligen aldrig en lycka, utan för dem hjälten är ett sätt att agera. Jag skulle faktiskt vilja ta upp en författare som jag tycker är en hjälte. Bosse Schön har skrivit den här boken som heter Hitlers svenska soldater. Det här är en extremt fascinerande bok som handlar om de svenskar som under andra världskriget då tvärt emot vad vi försöker komma ihåg, så var det så att en hel del svenskar som kom sig iväg till via Finland då, och så många hamnade i tyska armén och slogs inte bara på nazismens sida utan också slogs i de här SS-förbanden och det ena med det andra. Och när Bosse Schön skriver de här böckerna, för det är flera stycken böcker som har slagit ihop här, så är det ju så att det är väldigt, väldigt få som riktigt vill ta i det. För det är så jobbigt, de här grupperna som nu, det här han skrev den här första boken tror jag. Och han skrev den första här, den här kom ut 2004, jag tror att han första bok kom ut kanske 1990 någonting, 95 kanske, 6. Svenskarna som styrt för Hitler, sådana sådär. I alla fall, det intressanta med det här är ju att det här är så obehagligt för oss att tänka på. Tänk att det finns en massa människor som finns på olika positioner i samhället som en gång i tiden tjänstgjorde i SS. SS var ju dessutom några av grenarna i de nazistiska mer sympatiska, men SS var ju bland de värsta. Och jag kan tycka att Bosse Schön är en hjälte som har, för om man läser den här boken så inser man liksom hur enormt mycket tid den har lagt på att ta reda på hur var det, vilka var har de hamnat nu, hur har vi förhållit oss till det. Den här historien som ingen vill höra, för det är bara jobbigt, vi införskar, vi har ju det här museet, vi ska aldrig glömma, nu har jag på vad det heter, det här museet som Göran Persson stiftade. Men vi har ju det här där man har lagt otroligt mycket tid på att vi inte ska glömma förintelsen. Men vår svenska del i förintelsen, den vill vi väldigt gärna glömma. Och därför tycker jag att Bosse Schön är en slags hjälte som berättar de här historierna. Och sen innehåller det en massa intressanta saker. Jag visste till exempel inte att en del av manusen till Åsa Nisse skrevs av en av dem som hade tjänstgjort som SS-soldat i Hitlers armé. Vill man läsa om en, det är otroligt intressant, vill man läsa en bok som skriver av en författare som jag tycker är hjälte, så ska man ta och köpa den här Bosse Schöns Hitler, svenska soldater. Nutidshistoria, intressant, och ingen vill prata om det här för det är alldeles för kontroversiellt. Och nu börjar de här gamla herrarna dö av dessutom.
Men de har ju fortfarande släktingar. Jag tror att det har mycket att göra med ens egen självbild. Jag tror inte att den är så avgränsad som man gärna vill tro. Alltså jag tror att man vill på något sätt tro att jag ansvarar bara för det som jag har gjort. Eller jag ansvarar bara för det som jag har, för mina egna värderingar och för det som jag har skuld till. Men jag tror faktiskt att det kan vara så att jag tror att också det här är vår hjältar faktiskt också. Att vi vill ha goda hjältar för vi vill känna att vi var starka och tappra och duktiga och sånt där i historien. Det hänger ihop med vår egen självbild. Och då vill man inte ha de här mörka hjältarna som gör onda saker. Och speciellt tror jag, ifall det är en släkting till... Jag kan tänka så här, när jag läser... Jag kan känna så här, när jag läser sådana här böcker som berättar om sina... Min farfar liksom under kriget. Och så berättar man att farfar och som var otrolig, som verkligen var hjälte. Och som kämpade på liksom motståndarsidan eller hjälpte till och att rädda massa människors liv eller alltså vad det än var så. Och du kan känna att den här liksom personen som har skrivit den här boken om sin farfar, det är ju en del av hennes eller hans då självbild också. Alltså man måste bli en del av hans identitet, att jag hade en farfar som var en hjälte, som var en god hjälte i kriget. Men hur mår de människorna som hade en farfar som var nazist? Och jag tror att det är mycket där det som gör att tysta sker. Alltså,
Men det intressanta är ju också den, och det tycker jag Bosse Schön beskriver så bra, tycker jag. Det intressanta är ju att de unga männen som for iväg 1939-1940, de ville ju vara hjältar. De ville ju kämpa för något som de tyckte var gott. De drog iväg och trotsade en massa regler och trotsade samhället för att göra något som de trodde på. Och sen så, och lite grann så kan jag känna att det är ju som, det finns ju som en tragedi, en mänsklig tragedi i det, att man tror att man gör någonting som är för det bästa ändå, och sen visar det sig att det var ju verkligen var precis motsatsen. Jag vet inte, det finns ju mycket amerikansk litteratur som handlar om Vietnam. Soldater som skriver till Vietnam kommer tillbaka och tycker att de har varit hjälpta för att de har slagit för friheten mot kommunismen, och så tycker man på, så bara kastar man sten på sig och mördare. Så det finns ju väldigt intressant problematik där kring hjälte, den moderna hjälten.
Ja, verkligen. Det kanske blir kanske ett extra liksom. Jag tänker nu på dem som trodde att de var hjälte och trodde att de kämpade för något gott, och som sen eftervärlden liksom, fördömer att då den historien tystas ner. Det kanske liksom blir en slags bestraffning det också. Det kanske är bättre att synas med, även om man har gjort något ont, så kanske det är bättre liksom att få sin historia berättad istället för att bli utraderad. Eller vad säger du, vad är hans positions motiv till det här?
Hans motiv som jag förstår det är att han tror inte att man kan gå vidare förrän man har gjort upp med det som var. Och sagt, ja men det var så här, och så att man tar det för vad det är. Och sen kanske man, sen tror jag också att han tycker att vi ska, så jag förstår om det kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att han vill att vi ska så ha rättegångar och på något sätt åtminstone ställa till svars, eller det minsta i alla fall att ta reda på hur många svenskar var det som tjänstgjorde som lägervakter i koncentrationsläger. Det tycker jag är väldigt, och det kan man väl alla vara överens om, att det är väldigt bra för vår svenska historia att få veta, men hur var det egentligen? Hur stor del hade vi det här? Vi vet ju att vi har skrivit en hel del om det här bollhusmötet i Uppsala till exempel, när man kom överens om att man inte skulle släppa in några judiska läkare för att det skulle störa arbetsmarknaden i Sverige och skickade tillbaka dem. Det har ju skrivit en hel del om Raoul Wallenberg. Det har ju skrivit spaltkilometer om Raoul Wallenbergs goda gärningar. Men det skrivs ju inte lika mycket om det andra. Så att jag tror att det handlar ju om att man också behöver få se sig själv för det man är för att kunna ha det vidare.
Men det är intressant tycker jag. Alltså vårt behov av hjältar och goda hjältar. Mm. Ja, goda hjältar.
Jag tycker att den här. Nej, vi ska ta en vardagshjälte istället, tycker jag. Men jag har inte så mycket uttryck. Det här är en vardagshjälte. Det här är en god hjälte, tycker jag. Det här är Corinne Maier. Hon är fransyska och hon har skrivit boken som heter Hej Vecchia. Och på franska heter den Bonjour Paris. Vilket var en liten ordlek med gamla François Sagans gamla bok Bonjour Tristesse som kom för 50 år sedan. Och undertiteln är här Om konsten och vikten av att göra minsta möjliga på jobbet. Och det här är en handbok i hur du som vanlig tjänsteman i ett företag eller något någonting kan arbeta så lite som möjligt. Och olika strategier för hur du ska arbeta så lite som möjligt. Och hon lär ut en massa underbara små knep här, som till exempel är det så att du bör ju till exempel se till att du rör dig hela tiden i företaget, så att du inte, för sitter du på ett rum, då kan du bli hittad av din chef. Så du ska försöka röra dig omkring i företaget så att chefen inte får tag på det, kan det nya uppgifter. Men du kan inte bara gå omkring med en kaffekopp, för då kommer folk tänka sig att den här personen är bara ute och fika, utan du behöver alltid ha en pärm med dig. Så att det går alltid, vart du rör dig på din företag ska du ha en pärm till exempel. Och sen ska man göra karriär på ett sånt sätt att man liksom befinner sig i mellanskiktet i företaget, så att man ska aldrig ha en ansvarig ställning, men man ska heller aldrig vara den som måste utföra saker. Man ska heller befinna sig lite mellan. Och sen ska man då hitta olika grupper av människor i företaget som har samma syfte som en själv, det vill säga arbeta minimalt, ta ut maximal lön och sen kunna leva sitt liv på något sätt som en slags koloni i storföretaget. Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt och det är alltså att hon har ju också en det finns massor, hon ger råd här till exempel saker och ting som man kan säga då, för att ibland så får man hamna i sådana här möten, då vet ni det, säger man någonting relevant, då säger någon såhär, vad bra, kan du inte ordna det, säger de, och därför gäller det att säga saker hela tiden som verkar relevanta men som egentligen inte är det, så man får lista här som man säger sådana här saker, ja, det finns ju inga problem, bara lösningar, till exempel, då har man ju sagt någonting som inte förpliktigar till någonting, man verkar som att man deltar i företagets framåtrörelse, men man riskerar inte att få den här uppgiften på sig då, som man till varje pris ska undvika. Eller ja, jag ska inte gå in på i detaljerna sen, men den här är väldigt, väldigt, väldigt rolig. Rekommenderas varmt. En provocerande, underhållande och nästan nödvändig handbok för att överleva i arbetslivet. En antikarriärbok att låta sig inspireras av på väg mot den totala demoraliseringen.
Men det där skriver med humor så, det är
liksom... Ja, glimt i ögat förstås. Ja. Men det är väldigt... Man ser framför sig den här franska kvinnan som bara har sina pärmar i det här stora franska multinationella företaget och försöker göra så lite som möjligt. Väldigt roligt.
Det är lite så här motsatsbok till de här varningsrapporterna som handlar om kvinnor som är lite av diagnosduktig. Alltså, ja. Kvinnor som jobbar väldigt, väldigt hårt som kämpar och fattar de högsta betygen, alltid alla rätt på proven, alltid rätt svar på frågorna på lektionerna, och sen då karriären, så är de alltid den som deltar på alla möten, ordnar allt det som chefen ber dem ordna och levererar alltid fantastiska resultat. Men jag kommer att stå med. Och du liksom, debatten har ju varit att de här kvinnorna måste liksom värma ner, att de måste lära sig att, som hon skriver, att uppleva lättja, att liksom inte
göra det, utnyttja tillbaka.
Eller utnyttja tillbaka. Men man kan ju också säga så här att själva grundproblemet är ju egentligen att de här kvinnorna faktiskt inte får den belöning som de skulle förtjäna på att lägga ner så mycket tid, så mycket kraft, så mycket ansträngning. Och det gäller liksom i skolan och det gäller på jobbet. Att om de skulle få lön efter vad de faktiskt gör, om de skulle bli sedda och få positioner efter vad de faktiskt behärskar, då skulle de inte behöva den här strategin.
Nej, det kan jag hålla med om. Men någon måste ju börja revolutionen på något sätt. Och jag tänker att det här lilla, jag tycker om den här boken, det är att den liksom är så här, varför måste vi ha en stor organisation för att strejka? Jag kan ha en liten personlig strejk framför mitt skrivbord 20 minuter varje eftermiddag. Bara i protest mot att min chef är dum i huvudet. Alltså jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt befriande. Jag vet, det finns på den här serieutställningen, så det finns ju en serie som heter Dilbert. Och som också bygger på det här att man försöker fly från kontorsvardagen. Och en av mina favoritteckningar, det är när Dilbert, som den här lilla glosögda IT-människan, sticker upp huvudet över till sin grannes lilla kub och säger så här: du, jag fick ett mejl från dig förra veckan, som jag känner igen. Jag fick inte det från dig förra veckan. Och då säger hans kollega som säger: jo, jag har en personlig semester på 3 månader. Du, jag bara skickar mina gamla mejl en gång till för att det ska verka som att jag gör någonting. Jag tyckte det var en så fantastisk personlig liten.
Och samtidigt måste de ju lägga ner väldigt mycket tid, kraft och planering på att...
Ja, revolutionen kommer inte gratis.
Nej.
Ja, men det är ju roligt också. Jo, men grejen är att hela de här sakerna handlar ju om att företaget har ju totalt kapital misslyckats med att engagera de här människorna som arbetar på företaget. All den här energin som finns, all den här kreativiteten, det är bara att bromsa företaget. Ja, men vi ska tillsätta en utredning, vi får finnas i sen, och det är inte ditt bord. Och människor är kreativa, människor vill göra saker till, och då får de uppfinna de egna saker att göra. Och om det sen är undvikande metoder, eller den lilla revolutionen, eller den privata kontorssemestern som jag tycker verkligen är underskattad.
Så det är lite så här samhällskritisk hjälte då, kan man säga.
Ja, så mot systemet så.
Ja. Hinner vi med en hjälte till mot systemet?
Ja, det tycker jag.
Ja. Ska vi ta en ganska ny bok då? Den här, Undersökningen av Kristina Hultman. Och det här är kanske också en typ av kvinnlig hjälte kanske. Jag tänker lite så här, Thelma Louise-hjälten. Som flyr hemmet, flyr äktenskapet, flyr den här vardagstristessen med ansvar för barn och hem och sådär. Och det som händer här då, det är att hon blir faktiskt lämnad egentligen. Hennes man lämnar henne. Men det som händer då när hennes här tillvaron av lycka, som hon har föreställt sig lycka, att vara gift, att bo i en villa, att ha 2 barn, att ha en liten trädgård och lösa korsord på lördagar eller så. Att när den liksom faller, så får hon liksom en insikt om att det kanske inte var det här som hon ville med sitt liv. Det kanske var en slags lycka som kom utifrån och som egentligen inte var hennes dröm, de perfekta livet. Och det som hon upptäcker då är att hon blir förälskad i en kvinna. Hon upptäcker att hon är lesbisk. Och henne, eller den här tjocka boken, då handlar om hennes resa i Stockholms miljöer, homosexuella klubbar, och hon träffar massor av homosexuella män och kvinnor. Och vi helt plötsligt upptäcker en värld som har legat väldigt nära rent geografiskt, men som har varit långt ifrån hennes tidigare vardag. Så det är, på sätt och vis kan man säga att det är en sån här hitta dig själv historia också, med lyckligt slut då.
Men det kanske inte kom förra året, va? Ja. Ja, men det skrevs inte så mycket om den. Jag kommer inte undra varför, därför jag tänkte att den borde ju ändå väcka. Det är ju en resa in, och det är jag tycker med fördel med de här böckerna, att det blir ju ett äventyr för oss som får följa med in i de här slutna världarna på något sätt. Men den där världen kommer jag aldrig komma åt. Men jag tycker att, jag undrar varför det inte... Ja. Vad tycker du om den?
Jag tycker om den, jag tycker att den var lite pladdrig mellanåt, alltså så att det inte så mycket detaljer. Alltså jag kan känna att hennes resa så är otroligt intressant. Men jag är inte riktigt lika intresserad av hur hon till och med sorterar tvätthögarna liksom, i olika färger. Alltså jag kunde känna att hon kunde ha sållat lite mer i den här resan då, som hon gör, eller undersökningen, av vad som är relevant för undersökningen och vad som är mindre relevant. Så tror jag att det hade blivit lite bättre. Men som i stort ändå så tycker jag absolut att den här läsaren var väldigt väldigt spännande, för det är ju en helt främmande värld för mig också. En slags vit fläck på kartan, kan man säga.
Som ändå finns, precis. En slags subkultur som finns inuti.
Och som hon då läser ut på sitt äventyr för att kartlägga. Ja. Vad tror du?
Ja.
Ska vi avsluta med en liten hjältenovell?
Ja, jag har gått iväg och läst en nyskriven novell här varje gång jag kommer hit. Och nu har jag skrivit en berättelse som är baserad på en sann historia. Jag brukar inte använda det så ofta, men den här gången är baserad på en sann historia. Och det är om hur man kan vara hjälte i vardagen. Och hur man kan fatta ett väldigt litet beslut och ändå göra någonting. När telefonen ringde för andra gången på 3 minuter visste Adrian redan vem det var. Den hesa rösten som talade till honom nyss hade frågat efter en kvinna. Eva-Lis Ljungblad. Adrian hade lagt ifrån sig stekpannan, viftat åt barnen att inte skrika åt varandra och sagt att det fanns ingen Eva-Lis här. Ingen Eva-Lis. Men jag har ju ringt 07-88-12-13-15. Ja, det var samma nummer som gick hem till Adrian, fast med en annan slutsiffra. Ah, sa Adrian och viftade åt barnen att sänka ljudet på tv, så han kunde höra vad mannen i andra änden sa. Gubbe, för det var nog en gubbe, eller lite osäker på rösten, så det var tonfallet eller tonläget, men något fick i alla fall Adrian att känna att rösten blev inte hjälpt av det här. Du har inte fel nummer, sa Adrian. Du har ringt 07-88-12-13-14, inte 15. Du har alltså ringt 07-88-12-13-14. Jaha, sa rösten. Och så upprepade han numret 07-88-12-13-14. Okej. Tack. Men vad resa 7-åringen utan att lyfta blicken för sitt bärbara tv-spel? Kommer mamma hem snart som 10-åringen medan hon knappar in ett nytt mess på sin glittrande mobil? Och innan Adrian hade hunnit vända pannkakorna eller ens röra om i smeten och ännu mindre svara på frågorna, så ringde det igen. Adrian, sa Adrian. Hej, jag letar efter Eva-Lis Ljungblad, sa rösten. Det här är Jan-Erik. Hej, sa Adrian. Du har ringt fel igen. Du ringde mig nyss. Det blev tyst i andra änden av luren. Men är inte det här 07-88-12-13-14? Jo, det är det, sa Adrian. Pappa, jag vill ha sylt till pannkakorna, sa 7-åringen. Är det fullkornspannkaka, sa 10-åringen. Ja, men då vill jag prata med Eva-Lis Ljungblad, sa rösten med nyvunnen säkerhet. Det finns ingen Eva-Lis här, sa Adrian. Det finns bara jag och mina barn. Det blev tyst i luren igen. Men jag skulle vilja prata med Eva-Lis, sa rösten. Och Adrian hörde att det här var någon som inte brukade behöva be om saker. Det här var någon som en gång i livet hade haft kontroll över tillvaron. Och som nu, mitt i ett telefonsamtal med en främling, så var den självklart borta. Men jag ringde ju 07 08, 07 88 12 13 14. Ja, ja, det är numret hit, men du tänkte nog ringa ett annat nummer, nästan likadant. Tänkte jag det? Sänk ljudet på tvn, snälla barn. Han ringde en tredje gång. Men då var samtalet kortare. Det var som han visste att han inte skulle komma fram. Adrian hade försökt låta glad. Han ville inte att mannen i andra änden skulle känna att han störde. Det är trots allt värre att söka någon man inte har tag på än att svara i telefon och säga att man har gjort fel. Det är inte hos Eva-Lis, va? Nej, du har ringt mig igen, sa Adrian. Eva-Lis är inte där någonstans. Jag är ledsen, sa Adrian, men det finns ingen Eva-Lis här. Och så, som om man inte längre själv ens trodde på Eva-Lis existens, så sa han ett avmätt tack. Hålla på. TV stod fortfarande på full volym trots att sonen hade hörlurar på sig för att kunna höra sitt spel. Och dottern skriade om en psykad lärare i sin mobil. Adrian tittade ut över höger av pannkakor. Han hällde smet i stekpannan. Han flippade de tre sista serverna. I tystnaden medan barnen åt sökte han sig hans blick ut över storstadsfönstret utanför. Alla dessa hus. Alla dessa människor. Sonen slickade syl från sina fingrar. Droppen drack tre glas mjölk åt en halv pannkaka. Ja, men kanske är det så här i evigheten. Somliga söker andra människor, få finner varandra. Jan-Erik hade förlorat en Eva-Lis. Och bakom alla fönster finns det andra människor som också förlorat människor och bryr sig om. Vänner de en gång delat allting med. Kärlekar som en gång verkat osårbara och allt det där är borta. För att vi inte vill eller vågar ta kontakt. Eller för att, som i Jan-Eriks fall, för att vi inte kan. Och vi människor befinner oss i det. Adrian dukade undan, gick fram till datorn och slog på Eva-Lis jordblad på Eniro. Det fanns 13 stycken. Han tittade på telefonnumren. En av dem hade nästan samma nummer som han hade. Han ringde det runt. Eva-Lis, hon hade en tung norrländsk dialekt. Hej, jag heter Adrian. Jag har nästan samma telefonnummer som du. Jaha, det var skrap i bakgrunden och buller som den som svarade just när vi stannade traktorn. Det här är inte en man som heter Jan-Erik till mig tre gånger idag. Jag tror att han försöker få tag på det. Skrapade när han tystnade. Om det var en traktor så stod den still. Ja, det är min pappa. Han är glömt. Jag tänkte bara att du ville veta att han letade efter dig. Tack, sa Eva-Lis Ljungblad. Och det hördes, tvärs genom den skrapiga telefonlinjen, att hon verkligen behövde dig.
Och har man andra frågor eller så till oss så sitter där. Och